Och kanske är det lämpligt just så här på Kalevala-dagen att debattera en tradition och ett yrke med så långa anor också i Finland som jakt. Med oss idag har vi Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd på jord- och skogsbruksministeriet. Välkommen med.
Hej och tack. Trevligt att vara med.
Med oss också Britt-Marie Djup, långvarig aktiv förespråkare för djurens rättigheter. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Jörgen Hermansson, viltplanerare på Viltcentralen. Och jägare också själv, välkommen med.
Tack så mycket.
Ville Hupa heter jag och det här är slaget efter 12. Jaktreglerna på så kallade främmande arter i vår natur, de ska luckras upp. Det ska alltså bli lite friare att jaga djur som till exempel bisamrotta, mårdhund och tvättbjörn. En lagändring är på gång och har den kommit ganska långt inom jord- och skogsbruksministeriet. Pekka Kemppainen, kan du i korthet redogöra. Varför vill man ha en sån här ny lag?
Det kanske är bra att först börja med att berätta lite närmare vad vi egentligen menar med när vi talar om främmande arter.
Okay.
Eller hur? Så att alltså från lagens synvinkel, främmande art är ett djur, en växt eller annan organism som människan har fört med sig utanför dess liksom naturliga utbredningsområdet. Ett bra exempel är till de här brydnadsväxter som man sedan länge har importerat till Finland. Jättebalsamin och resurs och så vidare. Och sen som släpps ut i miljön och etablerar sig där. Bestående och permanenta bestånd. Eller till exempel sällskapsdjur som kaniner eller viltarter för jakt.
Mm. Och nu är det då vissa av de här främmande arterna som ska bekämpas alltså. Därför vill ni luckra upp reglerna för den här jakten. Det ska bli lite lättare att jaga de här djuren. Varför behövs en sån här lagändring?
Vi pratar ju om sådana djur och växter också. Men djur som kan sprida sig väldigt aggressivt. Och egentligen förminska den ursprungliga eller våra ursprungliga arternas levnadsområde. Och till och med i vissa fall tränga undan helt och hållet våra ursprungliga arter. Så att det på det sättet är det skadliga arter som har negativa effekter på biologisk mångfald och det är därför de ska bekämpas. Alltså den här diskussionen och de här nya bestämmelserna som nu är under bearbetning, det gäller ju sådana arter som mårdhund och mink. Och det är för avsikt att de ska kunna fångas och dödas precis på samma sätt som icke-fredade djur nu för tiden, enligt jaktlagen.
Ja. Tack Pekka Kemppainen. Vi ska återkomma till dig här. Vi tar också in våra andra debattörer här. Britt-Marie Djup, du har länge förespråkat djurens rättigheter. Du är väldigt kritisk till den här lagändringen. Varför det?
No, ska vi säga så här att jag är väldigt bekymrad över en sån sak att vi har länge haft ett mantra där vi berättar att mårdhunden är väldigt skadlig och att den förökar sig obehindrat och tar livet av alla våra fåglar som häckar på marken, sjöfåglar och så vidare. Men det här är ett mantra som enligt helt seriös forskning inte stämmer. Eller åtminstone ska man ställa sig väldigt kritiskt till det hela. Jag har gått tillbaka till forskning ända från 2007 och läst om det. Att man ansåg att redan från 1950-talet så började mårdhunden komma över själv över gränserna. Och redan på 1970-talet så var den utspridd i hela södra och mellersta Finland. Att det enda områdena där det inte finns ännu, eller åtminstone i väldigt liten grad, så det är Lappland. Men den här forskningen som då faktiskt påvisar att mårdhunden är inte den marodören som man vill påstå, utan den äter mera as och den äter näbbmöss och bär och det där alltså insekter och grodor och sånt. Och sen såklart om den nu råkar på ägg eller ungar på marken så är den lite sådär som vi människor att den tar för sig.
Okej, så åtminstone när det gäller mårdhunden så tycker du att det inte behövs liksom en effektivare och friare jakt på på den här djuren.
Precis.
Vi ska återkomma till dig också. Jörgen Hermansson, viltplanerare och jägare. Är det här ett steg i rätt riktning nu när ministeriet vill luckra upp reglerna för jakten på vissa så kallade främmande arter här som nämndes?
Visst finns det element här som är riktigt, riktigt bra. Och ska vi säga, grundidén är ju självklart som man framförde här tidigare, att de ställer till skada och bekymmer och det finns ett behov av att minska deras antal och på det viset minska de skador som de gör. Så då vill man verkställa det på det här viset, och det grundidén kan jag förstå bra.
Vilken typ av skador handlar det om? Vi har nämnt här alltså tvättbjörnar, minkar, sumpbäver, bisamrotta. Varför hör de inte hemma i vår natur?
No, mink och mårdhund är de här som nu då är mest skadliga för den här biologiska mångfalden. Och här håller jag nu inte riktigt med det som Britt-Marie säger, att det inte ska ha så stor betydelse för fågellivet, sjöfågellivet. Nu är det ju välkänt att minken i kärngården är mycket, mycket besvärlig och försvagar fågelstammarna. Och det där, det finns riktigt ny forskning också nu som visar att mårdhunden på samma sätt som borövare är effektivt. Så nu är vi är riktigt övertygade om att den här starka frammarschen av mårdhunden som kom på 80-talet och sen 90-talet, nu har det 30 år, så nu har den permanent sänkt produktionen av sjöfågel i hela landet.
På grund av mårdhunden så har sjöfågel beståndet blivit lidande, säger Jörgen Hermansson, Britt-Marie.
Enligt den här forskningen som jag hänvisar till, Naturresursinstitutets LUKE, och där då den här specialforskaren Karina Kauhala, så hon och hennes team har kommit till helt motsatt åsikt. Enligt den forskningen har tvärtom sjöfågelstammen ökat, där också mårdstammen har ökat.
Mårdhund eller mård?
Förlåt, mårdhund. Mårdhundstammen, ja, precis.
Okej, ord som mot ord här. Pekka Kemppainen vid jord- och skogsbruksministeriet. Vad betyder det i praktiken nu om den här lagen går igenom? Är det alltså så att vem som helst då får börja jaga de här
inte alls
arterna? Beskriv lite.
Jo, alltså fångst och dödande av dessa arter regleras lika noggrant i jaktlagen och jaktförordningen som hittills också. Alltså det finns mycket bestämmelser om tillåtna eller förbjudna fångstredskap och metoder. Och visst ska man också följa bestämmelserna i djurskyddslagen så som tidigare. Alltså inga ändringar i den meningen.
Djurskyddslagen ska respekteras precis som tidigare.
Absolut.
Britt-Marie Djup, du ser lite skeptisk ut.
Jag anser att djurskyddslagen inte följs då när djur plockas bort ur jaktlagen och de blir fritt byte oberoende vilken tid på året som helst. Då vem som helst, när som helst och nästan hur som helst till och med uppmanas att ta livet av djur också under bofredstiden. Så då anser jag att djurskyddslagens tredje paragraf inte uppfylls. Den säger att djur ska behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande. Men när i boena blir, när mårdhundshonan till exempel och hanen som är väldigt viktig också för att sköta sina valpar, så när de skjuts bort så blir ju de här valparna kvar i boet och går en plågsam och långsam svältdöd till mötes.
Ja, vi kastar bollen här till Jörgen Hermansson. Alltså det här är ett bekymmer som också har formulerats av Finlands djurskyddsförening och andra som är bekymrade. Det vill säga att den här lagen skulle kunna leda till en helt oreglerad situation där oerfarna jägare beger sig ut i skogen med pilbåge och sax och jagar mårdhund och vildsvin. Finns det befog för den här typen av farhågor?
Farhågor kan man alltid ha naturligtvis, men det här var liksom lite flera saker på en gång, men att det är klart som det sades att djurskyddslagens bestämmelser försvinner ingenstans, och så som jag anser det så det är absolut inte önskvärt och man ska inte gå in för att försöka döda honor som har ungar, utan det ska man inte göra helt enkelt. Och det kan väl härledas från djurskyddslagen. Sen kan det behövas etiska regler möjligtvis kring detta för att precisera det. Men att, bara för att den inte nämns en fredningstid så finns den fortfarande kvar via djurskyddslagen.
Jag är säker på att jägarna kommer att följa den här etiska och moraliska sidan. Men eftersom det blir möjligt för vem som helst och också den stora allmänheten har hört det här mantrat om att mordhunden ska bort till vilket pris som helst, så blir det moraliskt väldigt svårt att garantera bofred för mordhunden till exempel.
Jag kan faktiskt inte godkänna den här retoriken att vem som helst och när som helst och nästan hur som helst. Och det finns ingen mantra, alltså det finns ingen som mantra att alla de här arterna ska demoniseras på något sätt. Och sen på all kostan bara...
Pekka Kemppainen, ja, ni har fått nu flera utlåtande från organisationer och människor och föreningar som så att säga berörs av den här lagen. Vad har det kommit fram där? På vilket sätt har din
syn det största bekymret är just över det att man... Eftersom det här det samma bestämmelsen som gäller för icke-fredade djur så betyder också att man inte ska behöva jaktkort för att fånga och döda dessa invasiva.
Men man kommer fortfarande att behöva jaktkort?
Nej.
Nej.
Ja, just det. Men nej, så har det varit också, och nu är man bekymrad för att vara ledande.
Jo, precis. Men så har varit läge också för icke-fredade djur för över 20 år sedan den nuvarande jaktlagen trädde i kraft och inte har vi haft några problem med det.
Mm. Hörni, jag har läst lite i beredningen av den här lagen och i ett pressmeddelande från den 30 januari, alltså slutet av januari, från jord- och skogsbruksministeriet. Så här redogörs det då för det här lagförslaget och man beskriver de här förändringarna, vad de då kommer att betyda för jaktreglerna. Och det står bland annat så här, nu citerar jag här från ministeriets pressutskick. Att använda gift eller elektroniska anordningar är fortfarande förbjudet. Mårdhundar och tvättbjörnar får inte heller i fortsättningen fångas med saxar. Men minkar och bisamrottor får även framöver fångas med omedelbart dödande saxar.
Så som nu för tiden också, ja.
Även sumpbävrar får fångas med omedelbart dödande saxar under vatten. Jörgen Hermansson, vilken typ av jakt är det frågan om när ministeriet här talar om att man får jaga med omedelbart dödande saxar?
Alltså saxar, alltså...
För de som nu inte är insatta som
det handlar om anordningar av fällor som kan vara ofta en lådkonstruktion där det finns en slaganordning som när den utlöses så slår den igen djuret direkt. Sax är kanske lite dåligt, utan man pratar om direkt dödande fällor.
Det talas om saxar här i ministeriet.
Ja, men det är nu sen lite... I Sverige skulle de inte säga saxar.
Är det här ett skonsamt sätt att döda djur på?
Om det lyckas, jo. Men jag har åtminstone fått mig berättats att om inte den smäller på rätt sätt så kan den bli där och lida fast hur länge. Plus att andra arter kan gå i den här fällan. Andra arter som inte är i storlek rätt dimensionerade för den här saxen eller den här fällan. Och då kan de bli fast på annat sätt, till exempel med benen eller delar av huvudet. Och det är inte helt dödande, genast dödande.
Pekka Kemppainen, finns här nu en risk att oerfarna människor tar sig ut i skogen och börjar pynja med sina saxar och så ställer det till med en massa skada istället?
Jag tror inte att det motiverar att tänka att bara för den skull eller för den lagändringen att efterföljelse av lagens bestämmelser skulle försämras på något väsentligt sätt. Och det är också viktigt att betona att allt vad ni sa det om de här saxarna och fångstmetoderna och redskapen, det stämmer. Men det är också gällande lag, alltså inga ändringar. Jag tycker att vi borde nu fokusera oss på det som kommer att ändras. Och det är väldigt lite som kommer att ändras, sådana bestämmelser som skulle ha någon effekt på djurens välbefinnande.
Jag tror också att också i fortsättningen kommer den helt övervägande delen av de som sysslar med fångst av mink och mårdhund att vara jägare som har jaktkort. Jag kan faktiskt se ett visst segment som kan tänka sig att utan jaktkort börja fånga dem. Jag kan tänka mig att det finns en antal
sommargäster som vill köpa en direkt dödande ihjäl minkfälla i skärgården för att de ser att de har de minkar i stranden. Och det kan nog gå riktigt bra faktiskt, tror jag. Men i överlag skulle jag säga att det de jägare som nu sysslar med det här, som har jaktkort också, kommande jägare som kommer att skaffa jaktkort, som kommer att syssla med det här. Det blir ju tillåtelse att använda till exempel mörkarsikte. Och för det så ska man ju ha vapenlicens. För att få vapenlicens så måste du ha jaktkort. Samma sak, ska du ha en fälla som fångar mårdhund levande, så ska du kunna avliva det här djuret. Och för det behöver du ett vapenlicens. Och för att få det vapenlicenset så behöver du nog jaktkort. Så att det är nog i praktiken ganska få nya människor som kommer in i det här. Och blir man intresserad av den frågan så är man som regel jägare eller skaffar sig jaktkort i alla fall.
Så det låter som att det är ganska odramatiska förändringar det handlar om, menar Hermansson och Kemppainen här, Britt-Marie.
Jag är av annan åsikt just därför att jag kan inte godkänna det att man under bofreden ska få döda något levande kännande varelser. Det är så etiskt fel som man bara kan tänka sig. Jag skulle dessutom vilja fråga en sån sak, att nu är ju klimatförändringen på gång och det blir allt mindre ekologiska nischer i vår urbana värld. Och evolutionen leder ju till det att djurindivider, för oss helt nya djurarter, de galopperar, travar, går, kryper, ålar, flyger, simmar in över våra gränser utan att ens veta om att de stiger över förbjudna gränser. Ska i kommande främmande arter, med andra ord, mottagas alltid med att de kommer med i den här delen av djur som ska få dödas. Här talas det ju redan om att nilgåsen och guldschakalen är upptagen i den här lagförändringen för säkerhets skull, för att de är på kommande.
Just nu finns det inga guldschakaler i Finland,
nej,
jag har förstått. Ja.
Men de är redan upptagna i den här lagen därför att de kommer att komma så småningom.
Men okej, vi tar den här frågan. Det här är alltså en tolkning som du gör, att evolutionen och klimatförändringen leder till att fler främmande arter tar sig till Finland, om jag har förstått det rätt. Jörgen Hermansson. Och sen Pekka Kemppainen.
Det där, jo, naturen förändras hela tiden och det kommer nya arter in. Och när det kommer en art som inte är känd i Finland, som inte finns här, så måste den ju placeras in någonstans. Och då finns det ju två ställen dit man kan sätta den. En del blir det en art som är så att säga lyder under naturskyddslagen, att den är så att säga...
Du talar om den juridiska.
Så juridiska, ja, precis. Vi har ju alla småfåglar och de allra flesta arter är ju sådana, ja, att man som regel inte får skjuta eller döda dem. Eller så kan det vara komma in då som en viltart. Och då är det liksom möjligt att jaga de här djuren under reglerade förhållanden. Och till exempel nu då vildsvine är ju en sån art. Den i och för sig, när den kom in, jag kommer inte ihåg, det måste ju ha varit någon gång på 70-80-talet, så togs den upp som viltart i god tid. Och nu har det ju först nu, de här senaste åren, haft en större inströmning av vildsvin. Och då har det ju funnits under jaktlagen och då har man kunnat verkställa de åtgärder som behövs med stöd av jaktlagen. Att då skulle det vara ganska olyckligt om vildsvinen nu kommer in och så har vi, så skulle det vara en art som är helt fredad.
Så du menar att den här situationen lever, att det är inte så att vi har på något sätt låst de här kategorierna och de här djuren som kanske i framtiden kommer hit, så de passar.
Och sen när det gäller den här tredje kategorin, skulle vara de här icke-fredade arterna då, dit man nu då vill hänföra några nya arter, medan till exempel guldschakalen ju inte skulle komma hit, utan den skulle ju komma in som en viltart som rev eller har eller vilken som helst, där det i princip kan vara möjligt att jaga den när den kommer, förutsatt att man då i förordningen ger en jakttid åt den.
Och det vi alltså nu talar om är klassificeringen av de här olika djuren som finns i vår fauna. Men Pekka Kemppainen, du har väntat på ordet.
Jo, precis. Alltså, sådana djur som kommer hit på, så att säga, egna fötter. Alltså, då talar vi om invandrande arter. Alltså, de hör inte till främmande arter och de omfattas inte av den här lagstiftningen. den avgörande saken är just att det är människans agerande som har lett till att ett ny art har kommit utanför sitt naturliga utbredningsområde. Och det är just därför vi föreslår att guldschakalen skulle tas bort från nationella invasiva främmande arter och flyttas till jaktlagen så att det skulle räknas som vilt och det stam skulle kunna regleras som man reglerar viltstammar.
Britt-Marie, vill du berätta lite? Den här guldschakalen är inte så där rysligt bekant säkert för många, inte åt mig åtminstone.
Inte åt mig heller, desto
mer. Så hurdant djur talar vi om här?
No, vi pratar om någonting som är lite mellan varg och rev i storleksklass ungefär.
Det liknar lite en varg nu när
jo,
jag ser här
det gör den.
På webben.
Precis, så att vi vet hur vargarna blir mottagna här nu för tiden. Så. Ja, men en sak som jag tänkte återkomma till när Pekka Kemppainen säger att sådana djur som kommer på egna ben över gränsen så de blir inte automatiskt då främmande invasiva arter. Men det här stämmer ju inte på mårdhunden eftersom mårdhunden ursprungligen var en art som rymde från pälsfarmarna. Men sen på 50-talet, redan från 50-talet och efter det, hela tiden efter det så har den kommit på egna ben över gränsen. Så det här sättet att tänka tycks inte stämma då för mårdhunden.
Jo, vi har också lagstiftning på två olika nivåer, också på EU-nivån och nationell nivå vad gäller främmande arter. Och mårdhunden har på EU-nivå definierats som en invasiv främmande art. Och därför ska vi som medlemsstad också vidta vissa åtgärder för att förhindra den från att sprida vidare i naturen. Så att den frågan har liksom nu svarat på det sättet att man har gjort en riskbedömning gällande mårdhund och konstaterat att den uppfyller de krav som har stadgats för sådana invasiva främmande arter som är av betydelse för unionen.
Mårdhunden hämtades alltså av det var ryssarna som flyttade den liksom från den östra delen av asiatiska Ryssland hit till de västra delarna. Och sen så bildade den då populationer i västra Ryssland och därifrån hade den spridit sig då till Finland och till hela Västeuropa.
Okej, ännu från mårdhundens historia eller historiska utbredning hit till Finland så till den här lagändringen. Det har också talats mycket om det här att man nu ska få jaga med pil och båge. Hur etiskt sett är det att jaga på, Jörgen Hermansson?
Att jaga med pil och båge är mycket etiskt och bra. En pil placerad på rätt ställe, precis som en kula placerad på rätt ställe, mycket effektivt dödande, ja.
Britt-Marie?
Allting är ju frågan om det, att hur skicklig man är. Hur skicklig skytt man är, hur skicklig pilbågeskytt man är. Om den träffar rätt så dödar den säkert genast och lämnar inte djur att lida. Men
om nu folk som inte har jaktlicens börjar driva fram med pil och båge, så finns här några risker då för att det blir oprofessionell jakt i framtiden?
Jo, klart att det finns risker. Mm. Ingenting är väl riskfritt. Men jag kan inte säga att det är som ett stort problem.
Okay. Ni lyssnar på Slaget efter 12 och vi debatterar jakt här. Det är så att det är en lagändring på gång som ska göra det lite friare, eller reglerna för jakten på så kallade främmande arter som de definieras, reglerna ska lyckas upp. Och vi har lite tid här kvar ännu. Pekka Kemppainen, är det så att en av tankarna bakom den här lagändringen är också att göra jägaryrket eller jägarsysslan lite mer intressant, lite mer lockande?
No, inte så här uttalat mål i alla fall är syftet med det här ändringen inte, men det kan ha några andra positiva effekter också.
Kan det ha en sån här effekt, Jörgen Hermansson, att just den här ändringen, att folk kanske attraheras av jägaryrke? Ni talar ofta bland jägarna om att det finns efterfrågan på att traditionen går vidare.
Ja, jägaryrke är kanske en lite konstig definition. Det är väldigt, väldigt
jägarintresset.
Jaktintresset. Visst kan det finnas en viss del, men att inte skulle jag säga att det totalt sett kommer att vara avgörande för antalet nya jägare, men den praktiska organiseringen av jakt på mårdhund och mink underlättas till exempel att man kan skjuta mårdhund på natten från vakkojor med så att säga mörkersikte. Det är liksom en klar effektivering av mårdhundsjakten och enligt jaktlagen är denna metod förbjuden, punkt. Men eftersom man flyttar detta djur utanför jaktlagen, så då kan man använda den här metoden. Så då blir det ju en klar effektivering av jakt. De är ju nattaktiva och så vidare bortåt.
Okay.
Sen ska vi inte glömma att Centerpartiet har en motion för tillfället på gång som föreslår att ungdomar i klass 8, med andra ord 14-åringar, skulle kunna i skolan skaffa sig jägarexamen. För att, som Centern säger, era kulturi vaati.
Ja, precis, den här vildmarkskulturen, eller vad man vill. Ja. Om det. Nu måste jag nu fråga dig, Britt-Marie Djup. Du har länge jobbat för djurskydd och djurens rättigheter. Du skrev här nyligen en insändare med kanske en lite laddad rubrik. Varför väcker en del djur så mycket hat? Och där i den insändaren så lät du förstå att den här lagändringen delvis har kommit till på grund av att vissa djur väcker hat och avsky. Är det så du tänker?
Det är det där mantrat som jag hänvisar till. Det liksom skrivs och talas om vissa djur som väldigt, väldigt skadliga. Och det går hem i den stora allmänheten och påverkar den stora allmänhetens sätt att förhålla sig till vissa sorters djur. Det finns fast hur många exempel på det här.
Anser du att de ministerier har bidragit till det här?
Ja,
när man är ute efter en sån här,
de har åtminstone understrukit att till exempel mårdhunden, vilket jag påstår att enligt forskningen inte är det här marodördjuret som man påstår. Och så skulle jag vilja slänga ut en sån här hypotetisk fråga, att finns det något annat däggdjur som någonsin har lyckats utrota ett annat däggdjur utom människan och hennes tamkattor?
Okay.
Jag menar balansen, den där balansen i naturen, så den finns och den ska man understryka och arbeta emot.
Det här är en stor fråga, så kanske det inte finns tid för just i den här debatten att utreda.
Rödreven håller på att utrota fjällreven. Den grå amerikanska ekorren håller på att utrota vår egen röda ekorre i Europa. England till exempel finns det bara röd ekorre, normal ekorre kvar i vissa få områden. Troligtvis så har den här, vad tusan heter den på svenska, alltså vesikko, den ser ut som en mink ungefär, blev troligtvis utrotad av minken när minken kom. Så det finns ett total exempel.
Är det här bara evolutionens gång vi talar om här?
Säkert delvis det också, men explicit, den gråa ekorren är alltså hämtad från Amerika.
Och hämtad. Den, ja. Det är alltså vi som har fått i stånd det
också. Pekka Kemppainen, här kom lite kritiken mot ministeriet. Vill du svara på det?
Jag är helt ense med Britt-Marie med det, att man absolut inte får demonisera dessa arter. Utan att betona just det, att det är inte laglösa efter den här lagförändringen, inte alls, utan det, som sagt, reglerna är lika noggranna som också hittills, och de ska respekteras.
Men i det skede när det ges ut åt den stora allmänheten den här möjligheten att få leva ut sina känslor mot vissa djur, så finns det stora risker för att den får fula former. Jag är nästan 100% säker på att så länge det sker med etiska och moraliska jägare, så finns det möjlighet att det här går rätt till. Men sen när det är stora allmänheten som får tillstånd till det, så då är det nog inte bra.
Okej, med den här åsikten av Britt-Marie Djup, djurskyddsarbetare, så avslutar vi dagens debatt i slaget efter 12, där vi har alltså talat om jakt och en ändring i lagen som är på gång. Jag säger tack så mycket till dig, Britt-Marie Djup, och
tack
till Pekka Kemppainen från Jord- och skogsbruksministeriet.
Tack.
Och till viltplanerare Jörgen Hermansson. Slaget efter 12 igen imorgon samma tid, och mitt namn är Ville Hupa.
Tack.